Vi håller i våra hattar och vi duckar.
Håller avstånd gör vi också.
Ja, vi håller avstånd, håller i våra hattar och vi duckar för vindarna denna blåsiga, stormiga måndagsmorgon i Göteborg och säkert i andra delar av Sverige. Helvete, sicken medvind jag hade i morse.
Ja, då har du jobbat hem sen då.
Gott att ha lite medvind i de här tiderna. En gång. Har jag haft medvind nu, känns det som senaste veckan. Ja. Hur är det med dig, Johan? Har du mycket motvind i livet?
Ja, det känns ju som att det är lite självömkande tillstånd faktiskt. Luften har gått ur lite. Du vet, som när man spelar fotboll, första gången man verkligen tappade luften.
Kunde ja, kanske på en kålsypare.
Ja, man kanske liksom landar på rygg. Mm. Kanske på en grusplan i mars. Mm. Och det var ju...
Landar stumt.
Ja, första gången man gjorde det var ju rätt... så här läskig upplevelse tyckte jag. Mm. Ja, när man inte varit med om det tidigare så får en liten kort känsla av panik liksom. Förutom att det gör diffust ont så gick det inte riktigt att andas liksom. Så kommer det någon redig pappa där som drar igen.
Upp med händerna. Ja. Upp med händerna, Johan. Upp. Så,
ja.
Inga fara.
Ja, testa yoga. Ja. men till slut får man ju tillbaka luften då. Mm. Och det kommer jag väl få här med. Men just nu har jag tappat luften lite. Och erkänna det.
Du ligger nere i gruset och nästan gråter lite.
Skratt. Ja, det var ju någonting med... alltså jag hade sett fram emot så länge. Man har ju inte så mycket att se fram emot i den här
i corona.
Ja, det, och i den här coronageggan då. Nej. Det är inga resor eller i mitt fall inga roliga jobb eller jobbresor eller... något klackan i taket eller vad det kan vara. Så det lilla jag har är ju då mina få tennismatcher. Och den har ju hängt löst, den här serien jag spelar i. Men det skulle då bli en väldigt efterlängtad seriepremiär nu i helgen på lördagen. Och jag har liksom gått och sagt det till min omgivning att det är lite löjligt det här. För de här matcherna är vad de alltid har varit. Men i mitt huvud har det här börjat bli som en Wimbledon-final.
Ja, du lindade om dina racket där.
Ja, men typ så. Ja. Och liksom funderade liksom tidigt över strategier. Och jag ska vara dominant där ute. Liksom, sa jag till mig själv. Men att det ska bli så jävla kul att bara liksom få komma iväg en kväll. Och tävla lite. Och dels ha någonting för sig själv också. Mm. Och så torsdagen då så blåste de av allting. Eftersom vi är i Västra Götalands län som är... ett av länen då med nya restriktioner. Och man fick acceptera sitt liv som breddidrottare då. Mm. Och det ställdes in. Och jag har inga synpunkter på det. Men jag blev så oerhört besviken. Mm. Nästan på ett liksom barnsligt sätt. Så, så den här helgen. Och så drabbades jag dessutom av något som kallades för Mårtons nevrom. Vet du vad det är? Det är lite osexig liten skada som fick. Jag kanske inte hade kunnat spela ändå men... det är någon slags nerv i högra foten på sulan under tårna som är överansträngd eller ligger i kläm. Så det känns lite som att gå på häftstift. Det är väl, jag går ju nästan 30 000 steg per dag.
Ja, det är så.
Ja, inte sällan med barn
ja, du försvinner lite för varje vecka som jag ser det. Så blir det lite tunnare.
Jag är ute väldigt mycket då, framförallt med ja, minsta barnet men även med båda. Och en del av de här 30 000 stegen sker med barn i famn eller barn på axlar uppför backarna mot Guldleden. Så det är väldigt överansträngning helt enkelt. Mm. Så jag har nog sällan varit så oattraktiv som make som i helgen. När jag gick
du har varit hos en doktor fått den här?
Nej, jag har ju själv... diagnostiserat. Men allt stämmer
inte. Det var där jag tänkte. Det var en sida som inte... Det ska mycket till för att du går till en doktor.
Ja, nej, det ska fortfarande mycket till. Jag har däremot varit och köpt någon slags ortopedisk sula. För att få tillfällig hjälp.
Fan, det är inte hade som du att man kan... liktorn eller vad fan hette det?
Jo, det var kanske ännu osexigare. Ja, fötterna tar man ju för givet. Man pratar nästan för lite fötter med fotbollsspelare egentligen. Ja. Deras arbetsverktyg. Ja. Hur de håller dem i trim och... vad de eventuellt får stå ut med. Jag kommer ihåg att den gamla bandymålvakten Micke Forsell, duktig många år i Baltic, ett extremt inslag med honom under, på den tiden Baltic var en stormakt i bandy. Och det är tufft att vara bandymålvakt. Och han hade då, hans fingrar såg helt förjävliga ut. Och han berättade då nästan lite nöjt att han så här stelopererade. Allt för bandyn, så han skulle kunna få bättre grepp då om bollen. Liksom, så.
Som deklar nästan.
Ja, precis så. Ja, att det kanske finns många, vi pratar väldigt lite om fötterna med dem vi träffar. Alltså, det måste ju ändå slita mycket på dem.
Man kan ju tänka sig att det skulle kunna vara en sån här kampanj i sociala medier där elitfotbollsspelare bara under en veckas tid lägger ut bilder på sina nakna fötter. Och då skulle man säga att det inte är ett vackert liv.
Nej, visst hade väl Zlatan, jag vet inte om han har det där han bor nu, men i den kåken i Malmö där, som det var mest uppmärksamhet kring. Det står väl i hans bok att när man kom in direkt...
Han hade grillfest, va, för landslaget?
Det hade han, ja. Ja, absolut. Mm. Och Rickard Dahan, tror jag. De överkomsten. Men det var en jättefoto på hans fötter. direkt när man kom in där. Mm. Och jag tror att han skrev i boken att Helena Seger, hans fru, protesterade lite, ska vi verkligen hoppa fötter? Liksom, är det så fräscht direkt att det första man ser? Och då sa han så här, det här är anledningen att vi kan bo i det här huset, de här fötterna. Så. Men det är inte som att jag sätter upp mina bild på mina fötter hemma i vår hall.
Det är anledningen.
Jag har ju ingen anledning. Det stämmer ju inte. Men ja, lite kämpigt då och lite farligt läge, för det är lätt att då, alltså luften kommer komma tillbaks, det gör det, den kommer och går, just nu är den ute. Mm. Men det gör då att jag har lite svårt att engagera mig och bry mig, även om så här, fotbollsfrågor som jag intellektuellt vet är viktiga, borde vi stänga allsvenskan eller vad det nu kan vara. Just nu orkar jag inte riktigt. Men det fanns nästan lättare när det inte spelades fotboll på ett sätt i våras. För det är ju lite likheter med den här matchveckan, så som det har varit nu. Mm. Med den här ytterligare svängen då, både vad som händer i Europa och även i Sverige. Då var man kanske lite mer, jag vet inte om rädd är rätt ord, men det var, vad ska hända liksom. Så känner man inte riktigt nu. Däremot är det nästan lite mer tärande tycker jag den här gången. För nu går man, jag har inte träffat mina föräldrar på jag vet inte hur länge och jag kan knappt träffa någon. Och nu har man liksom många månader av kyla och mörker och blåst och vind och regn och sådär.
Mm.
Det gör att man blir lite nere i skorna.
Ja, och till skillnad från i våras så vet man inte riktigt hur länge det här kommer pågå nu. Då trodde man kanske att men detta kanske är några månader.
Mm.
Sen så trodde man, okej, efter sommaren, okej, lite här in på hösten sen så borde det börja kunna lätta. Men nu har man ju förstått att detta kommer pågå väldigt länge. Och då i den här lilla kontexten där vi, anledningen till att vi gör den här podden i fotbollens värld och så också, man inser hur länge det här kommer pågå med matcher utan publik.
Du får gärna gaska upp mig här under den här timmen. Eller
ja, jag ska göra mitt bästa, Johan. Först och främst vill jag säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Telia. Och Telia har skapat ett omotståndligt erbjudande, enligt dem själva då, för dig som har ett stort sportintresse, men som tycker det är dyrt med flera olika tv-paket. Genom Telia kan du nu se samtliga sporträttigheter från både Simor och Viasat för endast 499 kronor i månaden. Man behöver inte välja mellan Premier League, Champions League eller Serie A, La Liga, landslagsfotboll och SHL. Du ser allt i ett och samma paket. Dessutom får du tillgång till Telia Play, Viaplay och Simors streamingtjänst så du kan se de matcher som bara streamas. Man går in och läser mer och tecknar abonnemang på www.telia.se/sport. Vi har också avsnittet i samarbete med Kommunal. De vill berätta att de i höst stärker upp området räddningstjänst med två nya ombudsmän som själva har en bakgrund som brandmän. De vill bredda det fackliga arbetet inom räddningstjänsten och se till att just de frågorna får fokus. Snart börjar en avtalsrörelse där de ska se till att förhandla fram riktigt bra kollektivavtal för räddningstjänsten. Och då vill de att alla går med. Ju fler medlemmar de är, desto större skillnad kan Kommunal göra. Man läser mer på kommunal.se om man vill bli medlem. Jag tänkte så här, Johan, att jag vet om att du är extremt illa förberedd inför den här podden. Du har redan antytt att ditt intag har varit lägre än någonsin, både vad det gäller fotboll och kanske också andra saker. Men jag vet om att du ibland när du går med de där barnvagnarna, de där 30 000 stegen, att du lyssnar på saker. Poddar till exempel.
Ja,
så nu vill jag höra, är det någon podd som du vill prata om här? Så kanske vi kan hitta någonting i det.
Alltså jag blir lite rädd sådär när jag talar om att, men jag vill poängtera att luften kommer komma tillbaks. Mm. För det kan ju låta respektlöst liksom så. Men det är kanske passande då för sinnet, så har jag lyssnat en del på en ny podd som görs av musikern, artisten Thomas Andersson Vi, som du känner till.
Ja,
ja. Inte om du känner till att han har en podd också.
Ja, det är ju, skulle ju kunna gissa det. Ja. Han är väl en liten allkonstnär. Han skriver lite texter.
Ja, har han inte hoppat in på radion ibland? Han har ju en väldigt radioröst, sådär, väldigt tydlig och klar. Men då, och det här är ju liksom en podd som man nästan bara gått och väntat på. Nu handlar det om musik, men det skulle kunna handla om något annat. Men jag tror också han sålde in den som motgångspodden.
Mm.
Det är väl liksom i en tid när det är ganska mycket skryt och där vi ska fascineras av framgång hela tiden.
Ja, vi har ju i andra änden har vi då framgångspodden.
Ja, som då är extremt framgångsrik. Ja. Den också då. Mm. En framgångsrik podd om framgångsrika människor. Och man vill ju kanske inte så mycket lyssna på det, inte jag i alla fall. Och självklart så kommer det alltid, det är som i fotbollen och som Andreas Brännström förklarar för mig, att när det blir väldigt mycket slagsida åt en typ av spel så kommer det alltid komma en motreaktion. Han spådde ju då att det snart blir aktuellt för långbollens renässans till exempel då.
Mm.
Jag tror podden heter Hundåren. Han intervjuar då andra artister, kollegor, och det är vad det låter som då. De pratar om när det inte har gått så bra.
Innan du fortsätter där, nu kanske du kan då, Andersson Vis, historia bättre än jag, men är det inte så att han också själv, om man säger musikaliskt, hans genombrott musikaliskt kommer väldigt sent?
Ja, han var ju journalist. Jobbade på bland annat Svenska Dagbladet, tror jag.
Men var han journalist för att han inte lyckades? Han behövde ha en inkomst?
Ja, jag vet inte riktigt hur det var. Jag tror liksom att han skrev nog lite i hemlighet så där och drömde kanske i hemlighet. Men jag tror att han trodde att det här räcker nog inte. Mm. Så det var inte så att han kämpade stenhårt, men sen blev det så, helt enkelt.
Ja, han har gjort sina egna 100 år kanske.
Ja, absolut. Ja, men det är väl därför han tilltalas av det kanske. Och jag har lyssnat på 2 avsnitt, de 2 som finns. Ett var med Per Gessle och ett var med Peter Lemark. Mm. Och det är då att it goes without saying att de har ju nått framgång. Men här ska vi prata om när det var tufft för dem. I Gessles fall så var det ju då, där är ju hans hundår lite speciella, för han har då haft en stor succé bakom sig med Gyllene Tider som ju var, ja, feber i folkparkerna och sålde jättemycket plattor och sådär. Men mellan Gyllene Tider och sen Roxettes genombrott. Medan Peter Lemarks fall är lite mer klassiskt kanske. Där är det verkligen någon som harvar länge utan att någon bryr sig egentligen. Kanske får en och annan bra recension, men runt och spela på pizzerior och han berättar om något gig i Örebro där till slut arrangören får komma och säga att ni kan åka igen grabbar, det kommer ingen person hit. Då är det deppigt liksom. Mm. Och det här under många, många år och han kämpar på. Och jag tyckte det var en intressant reflektion Lemark gjorde där också. Han sa att när jag väl slog då, han slog väl framförallt med en låt som heter Håll om mig. Håll om mig älskling, håll om mig hårt. Den har du hört. Kanske på Radiosporten. Mm. Han sa att det var förvisso en bra låt, men att jag hade kanske gjort bra låtar innan och att hur mycket som handlar om tur och timing, vilket man kan känna igen i fotbollen ibland då, att det var bra vid rätt tillfälle eller få en chans för att någon blir skadad eller så. Mm. I Lemarks fall så var det så att han trodde att den här låten var bra, men den gick inte upp på Tracks och gick inte upp på Svensktoppen och han sa, nu får vi lägga ner liksom, det har varit så många år här. Så fanns det något program som heter Sommartoppen. Och då spelades den där och så gick den bra där och så fick han en karriär. Men han fattade liksom inte, hur kunde den få chansen där? Den hade redan floppat på Tracks och Svensktoppen. Och det förstod han aldrig. Och så långt senare så fick han reda på då varför den ens spelades där. Och där var det ju verkligen då att man ska ha lite tur. För han hade då, även om han inte var stor alls, så hade han ett par lojala supportrar, bland annat 2 stycken i Kalmar. De var väldigt ihärdiga och skrev brev in till radion i Kalmar. På den tiden var det väl inte automatiserat med spellistor, utan den som hade radioprogrammet valde själv vad som skulle spelas för musik. Och de ringde hela tiden och önskade Lemarks låtar där. Och de såg till också från att posta breven från olika ställen i Småland så att det skulle se ut som att det var flera personer som önskade låten. Mm, och hittade på liksom alias. Och så fick han reda på sen, långt senare, Sommartoppen så här, och frågade någon som hade hållit i det. Varför gav ni den låten chansen? Den hade ju redan floppat liksom. Ja, vi hade inte tänkt att ge den chansen. Men så fick vi ett brev från en handikappad kille i Småland. Och det var då hans lojala supporter där, som gjorde. Och den var så fint skrivet så vi måste ge den chansen. Mm. Och sen visade det sig att folket gillar den här låten. Ah. Och Lemark kunde bli stor då. Ah. Så.
Jag vill minnas att det är ju inte helt, med tanke på den andra personen som har lyssnat på, Per Gessle. Mm. Han pratar om, alltså han är ju liknande med Roxette, det här, jag tror vi pratar om den hitlåtens historia när jag hade sett på det tv-programmet och de pratade om
den amerikanska utbytesstudenten,
ja, precis, som tjatade in den i en radiokanal och sen så lyfte det. Det är ju ofta så det kan vara för en musiker.
Exakt så. Mm. Och sen gäller det väl att så här, det får man ge både Gessle och Lemark då, att man sen förvaltar det här. Ja. Att det liksom inte är en, utan man följer upp med fler låtar och man är bra på riktigt liksom så. Det finns ju de som kan få en sån chans och sen visar det sig att de hade rent av en hel karriär. Då tänkte jag väl på 2 saker där då. Dels det här med att jag gissar, utan att vara en musikkännare, att det där nästan inte går att göra idag. Att bygga en karriär långsamt så. Att man har det tålamodet att släppa 3 skivor, de säljer ingenting. Får släppa en fjärde ändå. Det känns inte riktigt som att det finns. Och jag vet inte vad du säger om hur det är i fotbollen idag. För man gillar ju sådana historier såklart i sportens värld. Där någon i skymundan sliter hund så att säga. Mm. Och får efter ett tag ett väldigt efterlängtat genombrott. Jag sa att ett av kapitlen i Olof Lunds bok heter väl, den heter kanske inte exakt så, men det handlar väl om ungdomsproffsens revansch lite. Om att tidigare var nästan konsensus kring att det är farligt att gå för tidigt, så har vi nu många exempel på att det kan gå ganska bra om man flyttar som i mitten av tonåring till något bra ställe i Europa. Att det känns svårare idag att så likt Lemark långsamt mala på i skymundan och sen som kanske Micke Nilsson gjorde Mackan Danielsson är väl liksom senaste exemplet jag kan komma på så där på riktigt. Och där vi älskar då att få höra om att han fick vända på slantarna för bara några år sedan och fick jobba vid sidan om. Och så gick det bra i Sundsvall och så slog han hårt i Djurgården och så fick han tjäna miljoner i Kina. Så.
Ja, herregud, vi har ju
ja, vad har du mer?
Robin Jansson.
Ja, såklart. Ja. Absolut. Mm. De förekommer fortfarande. Mm. Men det känns ju svårare i alla fall att så här långsamt mala på. Liksom, det känns som att tålamodet är kortare. Nu är det ju snarare så att man inte hinner få en relation till dem. Liksom man ser att det är någon som heter Tollinsson i IFK Göteborg, men man hinner knappt se någon spela och så är han i Belgien. Liksom så.
Ja.
Är han i Belgien?
Han är på väg till Belgien.
Ja, just det. Han ägs av det här City Group.
Ja, ja, det är väl det.
Bygga en karriär. Och sen så tänkte jag också då på att det här var ju trevlig lyssning, tyckte jag. Mm. Att det är ju skönare att höra på, och särskilt kanske när man själv inte känner sig så uppåt, höra när folk har haft det jobbigt. Och det kan ju då vara upplevas som bjussigt av Gessle Ålemark. Och det är det väl i någon mån. Men man gör ju det med vetskapen om att sen gick det ändå kanon.
Ja.
Liksom så. Att då är det lätt att vara bjussig.
Det är det jag har tänkt på hela tiden när du bara började prata om den här nya podden. Premissen för den, visst de ska prata om sina hundår, men alla vet ju om att det har gått bra för dem också. Då är det så himla mycket lättare att prata om sina hundår.
Det är väl att det skulle vara svårt att sälja in. Det är klart att jag säljs in för att jag vet vem Gessle Ålemark är.
Ja.
Är det någon som jag inte alls vet vem det är? Och Thomas Wies ställer frågan, när vände det då? Ja, det gjorde ju inte det.
Nej.
Det fortsätter ju gå och har ju inte vänt än.
Jag går fortfarande till en pizzeria i Örebro och
ja, spelar på ett sätt är det ju mer intressant att höra om det. Mm. Men det funkar ju så att det är svårt när man inte vet vem personen är och kanske klicka.
Mm.
Så. Men det hade ju varit kul. Alltså en omvänd skulle väl vara i sportens värld då från When We Were Kings med Niva. When We Were Shit då. och där skulle ju också, det skulle säkert funka bra. Det kommer säkert komma en sån podd. Den kanske vi gör. Men där skulle det säkert också vara då att man talar om säsongen från helvetet. Eller liksom det mörka. Jag vet inte, man talar om med AIK som åkte ut 2004 eller MFF åkte ut eller något sånt där. Men även där skulle då man med vetskapen att sen vänder det ju liksom. Det är ju coolare nästan med Patrick Thistle. Så att det har inte riktigt vänt. Det kommer inte riktigt vända. Vi kämpar
den är
på.
Då klubb i Glasgow. Den
ja,
tydliga så. Tredje klubben som ingen riktigt bryr sig om.
Tydliga tredje klubben får man verkligen kalla för. Så mycket tydligt att få veta om att det är tredje klubben kanske.
Mm.
Jag som är intresserad av tennis så skulle ju gärna åka och följa han. Han är väl kanske trea i Sverige eller något. Marcus Eriksson, jag tror han har bas här i Göteborg. Spelat Davis Cup ibland. Han åker runt och ibland han rankar 300, ibland 400. Och han börjar bli upp till åren nu.
Mm.
Det kommer vara hans karriär. Han måste ju liksom ha insett nu att tåget har gått till de här riktigt stora turneringarna och att jag ska kunna leva på min tennis och lägga undan pengar. Men han kör på ändå.
Mm.
Det är på ett sätt nästan ett mer spännande liv.
Ja.
Att skildra så.
Ja, ett par tankar. För det första så tänker jag, de här hundåren, även de här om man tar ungdomsproffset som går till Chelsea när han är 16 år och sen om det inte funkar eller om det funkar, man kanske kommer tillbaka och spelar på superettanivå för att börja om. De har, alla fotbollsspelare har ju hundår om man säger, där det inte går så bra.
Mm.
Alltså det är väldigt få spelare som har en helt jämnt stigande kurva. Så det var det ena. Sen det andra tänker jag på det här med att få genombrott. Då som både givetvis Gessle och Lemark har fått. Jag har tänkt på det ganska mycket. Sista veckan har du ju, jag vet inte om du har sett detta. Det har ju snurrat runt en del. Jag vet inte om det började med att Simon Thern gick ut och var starkt kritiskt mot svenska domarkåren på nivån där. Och
skeppa dem till någon ö någonstans.
Skeppa dem och ta in utländska domare. Det håller inte längre. Varpå det var, om det var Gusten i Toto Balotto som pratade lite om att, kan man säga så? När
det var väl också någon slags, vad ska man säga, lite låg kontring från Stefan Johannesson där med pajas och sikter.
Ja.
Och där han missade den uppenbara comebacken då, att så här, vi kanske borde börja hyra in spelare som är bättre.
Nej, men jag tror Gusten Dahlin hade någon typ av resonemang om att vad fan, kommer här svenska spelare i denna rätt kassa ligan och kräver att de ska ha bättre domar, fan, kan man själv och spela lite bättre fotboll.
Tror det är ju en ganska gammal åsikt också som ofta, jag tror Ekvall ofta skrivit en krönika om det.
Ja, och så tror jag tyckte jag så att Jesper Arvidsson som väl är i BP nu, reagerade på det och sa, vad fan, vi måste väl få vara isla i svensk fotboll och ändå kunna konstatera att domarna är isla. Och så. Det blir nästan som en sketch. Du vet, så.
Det är lite Monty Python, vem hade värst barndom?
Men lite så. Men
vår domare, han var så usel.
Ja, men vår... ja, det pissades lite på allsvenska och sådär. Och, ja. Och det har man ändå sett, och menar vi har du, väl också
haft... Jag fick en tanke där. Lite avundsjuk. Jag har noterat då från hockeyns värld att det ploppar upp en del nya domarnamn där, som då är före detta spelare. Aha. På elitnivå.
Spännande.
Och även inom bandyns värld som jag följer finns det i alla fall en som var ganska duktig elitseriespelare. Andreas Broberg.
Klasen är nästan enda bandyspelaren kan nämna.
Två portionsnus där uppe, två där nere. Småländskt grin.
En Vetlanda pojk.
Absolut, Sävsjö om vi ska vara noga från början tror jag. Och vars bror Erik Claesson var duktig både bandy och tennis. Men det är spännande att följa dem. Och jag skulle vilja säga, det behöver ju inte vara någon automatisk succé, men det vore ju spännande att se och säga till Jeppe Arvidsson, det är klart du får klaga hur mycket du vill på domarna så här. Fan, ta och bli domare, Jeppe. Så fan, ska du inte liksom så här, ska vi istället för att nu är inte riktigt han på den nivån att han kan bli så där Unibet-ambassadör. Inget ont om Jeppe Arvidsson, men de har ju bättre namn. Ja, men ett steg upp då, Jeppe Arvidsson. Uh-huh. Lite bättre sådär. Goitom, du har så bra spelförståelse. Måste du bli sportchef eller tränare i AIK eller assisterande sportchef? Fan, ta och bli domare nu liksom. För det sägs ju alltid att spelförståelsen är där det brister ofta. Uh-huh. Liksom, så. Och vi såg det senast nu då med Kristoffer Karlsson som missade att låta spelet gå. Så Sugita i Sirius blev rånad på ett riktigt fint mål. Uh-huh. Att fan, testa själva då. Fan, kan jag inte köra? Det går ju ändå att leva på att bli domare nu. Var inte så bekväma nu. Fan, testa det här nu då. Om jag också säger att det är spelförståelse som är felet. Ni har ändå spelat på hög nivå. Man ser ju inget sånt exempel. Det var Skärten Auden ville bli domare, kommer jag ihåg. Vet inte hur det blev med det, om han blev det. Kanske han blev. Men det är ju roligt i porträttet på honom i gamla Offside när han går på en AIK-match bara för att studera domaren med block och penna.
Ja,
skriver upp olika saker. Så.
Ja, men du börjar komma in här på det som... eventuellt ska bli en poäng här. Ja, men det har surrats om det här och vi har ju också själv suttit och pratat om att är nivån så bra på allsvenskan alltid? Blir det så? Vad fan är den utan publiken och så? Mm. Absolut. Så har jag ändå tänkt på det. Jag har ju pratat om det flera gånger här under senaste halvåret med tanke på att jag har sett då Utsikten spela live-fotboll. Jag har ändå haft ynnesten att kunna göra det.
Det är lite luddigt perioden. Varför du alltid går och ser dem.
Ja, men det är ju för att jag ansvarar för bollkallarna.
Men är det varje match?
Ja, varje hemmamatch. Ja. Så jag har sett dem ganska ofta och eftersom det inte har varit någon publik och det spelas på Lilla Rydalen så har jag ju också suttit... Alltså jag har suttit typ 2 meter från sidlinjen mellan avbytarbåsen varje match. Och man sitter ju extremt nära då. Och detta är Division 1. Utsikten må vara ett topplag i Division 1. Men det slog mig redan från första matchen som jag såg. Jag tror var mot Oskarshamn i våras. Eller i somras då när det liggande drog igång. Att fan vad duktiga de är i Division 1. De är så jävla. Alltså tempot är så högt. Tekniska... kompetensen hög alltså. Och jag jämför ju detta också lite grann med då att jag har sett en hel del A-lagsmatcher i det laget där jag själv då är aktiv i Näset. Det är ju Division 5 där George Morad är tränare. Som inte klivit upp i Division 4 för all del men har spelat i Division 5 den här säsongen. Där har jag sett matcher. Och där har man också tänkt sig ibland att det, man kan gå runt ibland i någon slags villfarelse om att fan, jag hade kanske kunnat gå in där och lirat 38, 39 år gammal. Kunnat gjort ett okej jobb även om jag inte tränar fotboll och inte gjort det på många år. Den nivån är, men sen inser man att nej, jag hade fan inte klart av det heller.
Det är en nytt insikt.
Det är en nytt insikt. Och, men klivet mellan Division 5 och Division 1 är enormt. Det förstår ju alla givetvis. Ja. Varför inte jag lägga ut, bre ut mig så mycket av. Men så har jag tänkt på det, att bara de spelarna som når Division 1 och spelar på den nivån, det är jävligt duktiga elitidrottare som offrar jävligt mycket för att kunna spela på den. De är inte rika. De är inte klädda på att lira den typen av fotboll. Alltså. Men de kör på och de är jävligt duktiga. Och det är ändå 2 nivåer upp till man kommer till allsvenskan. Har man nått allsvenskan så är man exceptionellt duktig på det som man satsar på. Någonting som extremt få lyckas med. Och vi som sitter här, 99% av alla andra som sitter och tittar på allsvenskan. Vi blir aldrig så framgångsrika på någonting som de här spelarna är på att spela fotboll. Så ibland så kanske man ska ta då ett steg tillbaka och tänka att, och det handlar också om domarna då, om man pratar om nivån på svenska domar. För det första så gör de ju givetvis sitt bästa. De är så bra det går och det finns inte några bättre domare att tillgå i Sverige. Och Simon Terns förslag om att hämta in, jag vet inte, det är liksom man hittar på tanke som man har som man vet, den är inte möjlig.
För vi har inte pengarna. Så här så alltså saker sägs. En del verkar det liksom ta Terns utspel som att han har suttit ner i lugn och ro och skrivit en debattartikel.
Mm.
Det sägs saker.
Mm.
Och sen kanske han lugnar sig lite.
Liksom. Ja, precis. Men så kan man då tänka, okej, okay, har då Svenska fotbollsförbundet sådär domarförening? Ska man lägga ett större ansvar på dem och utbilda domarna mer? Och ska de ha ännu vassare på något sätt liksom krav på att bli domare? Ja. Men har vi resurser till det? Nej, det har vi inte i svensk fotboll. Vem, ska vi ta några miljoner från kanske de pengarna som går ner i gräsrotsrörelsen som Svenska fotbollsförbundet betalar ut? Ska vi ta några miljoner från dem för att satsa på domare? Skulle en sån utbildning, ska vi skicka dem till en jävla liksom internatskola i Sigtuna där de ska sitta och få en utbildning? Men ska man kräva det av dem? Och vad är det för utbildning? Vilka ska hålla i den? Ska vi hyra in Howard Webb som ska hålla i den kursen?
Kan det vara just ändå på en ö så Simon Tern får lite som man vill? Att kursen ändå hålls där?
Ja, precis.
En såpa.
Åland.
Ja.
Du får se vad jag menar. Ja. Det här snacket, domarna måste bli bättre. Nivån måste bli bättre. Ja, men hur? Hur ska de bli bättre? De domarna som söker sig till att bli domare och som satsar på en elitkarriär, de gör sitt bästa utifrån de förutsättningar de får. Vi bara når en viss nivå, och samma gäller med allsvenskan då. Vilken nivå kan vi nå med allsvenskan? Jag vet inte fan, vi kanske bara ska hylla lite grann de som kommer fram och som når den här nivån. Sen så mår de var om man jämför dem. Jag tror också det hänger ihop lite grann med den här tiden som vi lever just nu när ingen går och ser live fotboll. Man ser allt på tv. Och
utan någon hjälp av stämning.
Så är det ju. Sitter jag och tittar på utsikten när de spelar fotboll hemma på en tv, så kan man ju lätt känna sig, fan, detta är inte så bra. Man jämför det med allsvenskan kanske, jävlar, det är rätt stor skillnad. Men sitter man då och tittar på kanske en match mellan Manchester City och Burnley i Premier League på söndag eftermiddagen. Och så ser man det, fan, det är ju rätt bra fotboll. Även om det inte är lika bra som den kanske var innan publiken var där. Det är samma intensitet i allting. Och sen så timmen senare så växlar man över och ser man Falkenberg mot Örebro. Det tror fan att man känner att, oj, här var det stor skillnad. Och då blir det så himla mycket lättare att bara liksom formulera en tanke i sitt huvud. Hur bra är allsvenskan egentligen?
Ja. Den känslan och insikten kan man ju få även på de allra bästa lagen. När man är utsänd som reporter på den tiden man kunde vara det. På de här stora arenorna i Europa. Vissa så var ju pressplatserna högt upp i himlen. Som i Barcelona till exempel. Och det kunde finnas någonting att man hade en sån här överblick helt enkelt. Men det var roligare att sitta på Stamford Bridge. Och jag tror gamla White Hart Lane, man satt extremt nära, nästan nere vid bänkarna, några steg upp bara. Och det som slog en framförallt var ju, ja, dels hur snabbt det gick då, men hur lite tid man hade på sig hela tiden. Det som på tv ser ut när de står och rullar i backlinjen, när så att säga en back får ett sånt där rull, så ser det ut när man sitter så nära att jävlar vad han är stressad av den här i motståndarlaget. Han har nästan ingen tid att passa vidare bollen. Men så tv ser det ut som att när de bara står där och söndags passar lite så.
Mm.
Så är det nog, alltså tv, att vi får allt genom tv nu och att man inte får någon hjälp av det som är runt omkring. Om man tar ett Stockholmsderby på tiden det var stor publik, så kunde det ganska ofta heta att kanske inget skönspel mellan AIK och Djurgården, men det var riktig intensitet och det smällde och bra tempo. Den matchen upplevs nog bara som lite sämre nu när man inte får den här skjutsen av sånger och färger och tifo och protester från eller allt vad du kan tänka dig liksom, med ljud och estetisk kuliss. Men om du tar de här sämre lagen nu i allsvenskan, alltså där skulle man nästan kunna säga att den här frågan blir filosofisk då. Tar du Falkenberg till exempel?
Mm.
Och jag såg att det var för några veckor sedan som mötte Kalmar Falkenberg. Kalmar löper stor risk att åka ut. Det är ju Falkenberg med. Nu tog de sig upp här via 3-2 mot Djurgården, va?
Mm.
På tillfällig kvalplats i alla fall. Men den 0-0-matchen där som var i Kalmar. Jag såg ingenting på den. Men jag såg att den användes lite som slagträ.
Mm.
Att så här, vad är det här? Mm. Typ att det här var så två riktigt dåliga lag som möttes. Det var en riktigt tråkig match. De här 90 minuterna plus tillägg får jag aldrig tillbaka. Jag som tittade på det. Och då kan man ju nästan fråga sig så här. Ja, Falkenberg då. Är det ett bra fotbollslag? Eller är det ett dåligt fotbollslag?
Mm.
Så jag tror man präglas väldigt mycket av också. Om ett lag vinner mycket eller förlorar mycket. Nu är det ju cementerat sedan ett par år att Falkenberg är ett bottenlag. Sen glömmer man nästan bort då att det är en jävla prestation av den här klubben att vara ett allsvenskt lag.
Mm.
Och det här minns jag att jag hade tidigt i podden någon slags spaning mot Vidaberg när de gjorde några makalösa säsonger egentligen. Och blev de två eller tre år i rad, blev de åtta eller något sådär.
Mm.
Men att ingen tackar dem för det. Det är liksom så bra de bara kan göra det verkligen sådär. Men efter ett tag så, det kommer inte så mycket mer publik för att man kanske blir åtta. Och efter ett tag så är det inte så spännande med den här nykomlingen längre. Och sen kanske finns en styrelse där som kanske siktar ännu högre. Så drar man på sig lite för stora kostnader så blir det ett ras. Mm. Liksom så. Att det är jävligt, Mjällby har ju varit uppe och gjort där några gånger också, att det är jävligt otacksamt. Mm. Men Falkenberg då har vi vant oss vid nu de senaste åren att det här är ett bottenlag. Även Kalmar då kanske. Det är ett dåligt lag då. Och då präglas man nog väldigt mycket av att de här förlorar ju ofta. Och då ser det ut som om de är ganska dåliga. Men jämför man med Degerfors nu till exempel då, som jag gärna kastar ett öga på ibland som jag skrev om dem. Där är det ju klackarna i taket. Det är det fel att säga. De kämpar väl på mot taskig ekonomi och ja, som alla
andra. Snäv seger mot Akropolis här i helgen.
Ja, det är väl säkert lite nerver nu. Så. Men det har i alla fall gått väldigt bra spelmässigt för Degerfors. Den här trion med Edvardsen, Dahlström och Bertilsson gör en massa mål. Och roligt med den här, han är göteborgare den här Edvardsen. Från Hisingen tror jag. Något av en karaktär följde honom. Han hade ju bland annat sitt ex-namn tatuerat på foten, kom ihåg. Men var glad över det ändå. Så här, lite ska man ha. Och så minns jag såg dem i en träningsmatch mot Örebro. Och då var hans farsa där på ganska grov göteborgska. Så stod han och hörde ett litet prat med honom efteråt. Om nästan som man kunde göra typ med en 12-åring. Mm. Alltså, det måste vara lite mer ego. Så här, det får inte bara bli lågt bara för att du är ny här nu. Så måste du våga vara lite mer ego. Och det har kanske varit då. Ja, det har gått bra för Edvard. Ja. Men de då upplevs ju som jättebra nu.
Ja,
för att de vinner för det mesta. Mm. Offensiven flyter. De kanske är ett sämre lag än Kalmar och Falkenberg. Mm. Eller så de, jag vet inte, jag ska inte ge mig in där. Men de är inte jättemycket bättre i alla fall. Men det upplevs ju som att fan vad bra de är. Mm. Kanske även ett topplag i Värnamo då. Ja, som går igenom lätt nu.
Utsikten säger
ju. Ja, bra de är. Ja. Att vi påverkas nog mer än vad vi tror om ett lag vinner mycket eller förlorar. Falkenberg och Kalmar förlorar för det mesta. Och då ser man rätt dålig ut. Mm. Och då kan man fråga, är de ett bra fotbollslag eller är de ett dåligt fotbollslag?
Mm. Det har vi inte svar på. Men de är ju bra. På så sätt att de gör vad de borde kunna göra.
Mm.
Sen så kan man ju tänka sig att det finns ju alltid en lite så. Om man säger att Sirius är ett undantag den här säsongen som har då överpresterat. Och visst, det har inte gått riktigt lika bra här under hösten som
nej,
det gjorde.
Men bra säsong.
Ja, precis. Man har ju alltid det i bakhuvudet att fan, om ett lag kan få till det så, varför kan inte fler lag få till det så? Om man får alla pusselbitar och faller på plats. Mitt resonemang just nu, poängen är ju att Falkenberg är ett bra lag.
Ja.
Det är det jag vill komma fram till.
Ja, men det glömmer man då kanske bort då?
Nej, men det blir ofta så de här jämförelserna om man då blir jävligt kritisk till en enskild match, om det då är Falkenberg Kalmar eller om man blir kritisk till en domarinsats eller så, så är det ofta att man jämför det med någonting som är ganska orättvist. Alltså man kanske jämför saker just med en annan typ av match som man har sett tidigare eller en annan typ av nivå och så. Men det är ju lätt att man begår lite misstag där tror jag, för att det blir så jävla orättvisa jämförelser. Men det är vad det är på något sätt. Och så har det varit rätt länge.
Det är ju lätt att glömma bort att den här nivåskillnaden finns ju nästan inom alla yrken. Så här i fotboll och idrott blir det så konkret. Ännu mer konkret kanske i vissa andra idrotter där det till exempel man ska springa mot någon eller hoppa högt eller åka skidor snabbt. Då ser man ju vem som är långsammare och vem som är snabbare. Men det finns ju så att säga riktigt dåliga snickare med. Men, så här, men det är lätt att tänka att, eller alla läkare, man är ju inte nojig, eller jag skulle inte vara det, de gånger jag har opererats, det är två gånger. Tänker inte jag så här, kommer den här vara bra? Mm. Eller suger han? Eller hon? Så. Men det är klart att de är olika skickliga med. Där borde man egentligen vara, kom du ihåg det, den gamla, det var ju Tom Prahl i Offside. På den tiden Offside hade något som nästan kan liknas vid debattartiklar.
Mm.
Så försvarade han, vad tror du han försvarade? Inom tränarskrået.
Antingen så försvarade han ju de äldre.
Ja, det gjorde han. Och vet du vad just hans liknelse var? Om jag ska göra en hjärtoperation, vill jag ha den erfarna kirurgen eller vill jag ha den som precis har kommit ut?
Ja.
Det är taskigt jämfört.
Älskvärt ändå.
Sista meningen var också, kom ihåg, hjulet är trots allt redan uppfunnet. Inte så visionärt.
Det är ändå tillbaka lutad inställning.
Ja, jag hittar den till nästa gång så jag läser upp den. Men även där finns det ju nivåskillnader.
Mm.
Och man skulle kunna vara taskig mot fotbollsspelare och säga, jag vet inte hur det är utsikten om de lever på sin fotboll där. Gör de det?
Ett fåtal, ja, skulle jag säga.
Då skulle man kunna säga det. För där någonstans, nu har det varit aktuellt då när det drogs i de här restriktionerna med att breddidrotten ställs in. Jag och många breddidrottare med mig är då förbjudna att spela, medans elit får dispens. Och då kan man ju, för jag alltid varit nyfiken, så här, vart börjar eliten? Och den börjar väl någonstans i kvalet upp till division 1 kanske, verkar det som. Mm. Nu blev det lite bekvämt då, eftersom det hade varit jobbigare om det här hade varit i juli eller augusti. Med många serier lite lägre ner var ju färdigspelade, helt enkelt. Men där skulle man kunna vara taskig då och säga att på division 1-nivå så finns det kanske ett par spelare i laget som är proffs. Liksom proffs med en asterisk. Mm-hmm. Men de har inget annat jobb. De lever ändå på den här lilla inkomsten. Då skulle man kunna säga att den fotbollsspelaren är nästan sämst i världen då. Mm. Helt filosofiskt. Det är ju inte så klart. Han är ganska bra på att spela fotboll. Mm. Men eftersom det här är ditt yrke.
Ja. Och du är alla möjligheter ändå.
Ja, precis. Av alla som har det här som yrke så är du fan sämst. Mm. Om man vill vara taskig ser man det från det hållet. Det fanns, kom jag ihåg, det var väldigt exotiskt när jag var liten, när MyFair var in en spelare från England som heter Paul Malcolm. Han var då den enda som var fotbollsspelare på heltid. Och jag kommer ihåg att det var ett porträtt på honom i matchprogrammet där det stod att han i England hade jobbat med att lackera bilar. Kom det fram sen att det var någon som var ganska dålig på engelska som hade intervjuat honom. Han hade sagt att han var carpenter, snickare, men han trodde väl det var car painter. Och han hade då, kommer ihåg, jag minns att pappa berättade att han hade 8000 kronor i månaden. Det är ju ingen fet lön. Nej. Det här var dels i mitten på 90-talet och det gick väl att leva rätt billigt i Motala. Han var ju proffs då. Mm. Och jag tyckte ju att han var svincool. Kort men ändå spänstig och bra på huvudet och gjorde en del mål. Han var anfallare. Fanns ju inte på kartan att jag skulle ha sett honom som en misslyckad fotbollsspelare. Nej. Men han var ju och spelade division 2, gamla division 2, nu var han division 1 kanske, i Sverige. Så här med de här andra glasögonen på, jag säger så här, du är... för att vara yrkesfotbollsspelare så är du kass, Paul Malcolm. Hem och lackera bilar igen och spela lite Sunday League istället. Så. Men jag tyckte ju han var grym. Han var ju liksom nästan en idol för mig. Och det där vet jag inte om det finns kvar nu. Så tyckte jag även, att hur var det när du såg på lokalfotboll när du var yngre? Om du såg liksom en division 3-match eller så. Du tänkte ju inte vilka losers. Liksom. Nej, nej. De var ju bra på fotboll. Ja. Det var ju vad de var. Liksom. Så.
Ja, just.
Och då hade man ju inte, det fanns ju inte, det slog ju inte in att man skulle jämföra med någon enstaka Europacup-match man såg på tv. Röda Stjärnan mot Real Madrid. Ni är ganska dåliga jämfört med dem. Mm. De var bra på fotboll. Liksom. Mm. Så. Mm. Och Falkenberg då, som spelar i högsta serien, borde ju vara jättebra på fotboll. Men man upplever dem som rätt kassa för att de förlorar för det mesta. Och det ser inte så bra ut.
Ja, lite grann för att knyta upp säcken, så till kommande nummer av Offside så har jag kikat på en jäkla massa killar och tjejer som har de senaste 20 åren blivit uttagna till P15 eller F15-landskamper. Och där slår det ju en hur få det är som lyckas. Alltså, man är bäst, man anses vara en av de 20 bästa i sin ålder när man är 15. Man blir uttagen och spelar pojklandskamper eller flicklandskamper. Hur få det är av dem som 5 år senare kan leva på sin fotboll. Och det säger ju ganska mycket också om de som väl lyckas. Även om de får sig kanske sitt genombrott när man är 17-18, börjar komma med i pojklandslag då eller flicklandslag då. Hur få det är som lyckas och hur jävla svårt det är. Att det, och många av de som jag har pratat med var de som inte har lyckats och som inte kan leva på sin fotboll och sådär. De har många olika förklaringar till varför de inte har lyckats och så. Men det finns ju några stycken, kanske den vanligaste kategorin, om man ska kategorisera olika förklaringar. Bara säga, nej men jag hade inte det. Jag gjorde mitt bästa, jag kunde inte liksom, vissa kan ju skylla på att de kanske var för slappa eller skador. Att de inte tog hand om sina kroppar eller att de fick en allvarlig skada och sådär. Men de flesta säger ju bara det att, nej jag hade inte det. Jag var bra när jag var liten men sen så utvecklades inte jag. Jag hade inte det i mig bara. Och man kan inte ha dåligt samvete för det. Man kan tycka det är trist.
Inte
man,
sällan är det väl någon slags mentalt driv som man inte riktigt har.
Det är precis det de flesta säger. Att
man tror att man har det ganska länge. Men det kanske är först när man lägger av som man fattar att man inte riktigt hade det.
Precis så är det. Och de säger det att är man inte inne i den här elitvärlden som de ändå kommer in i när de är förhållandevis unga så är det ju väldigt svårt att förstå hur stark mentalt man måste vara för att kunna liksom gå från junioren upp i seniorfotbollen. Att det är väldigt svårt att förstå hur mycket man måste offra. Hur liksom man måste lära sig att tackla motgång. Alla går ju på någon mina förr eller senare. Och den kan ju vara ännu svårare när det från att man kanske var 5 till att man är 15, 16. Alltid varit den bästa i sitt lag. Kanske växlat upp. Man har lämnat sin moderförening till någon lite mer elitsatsande klubb. Men fortsätter ändå vara bäst där. Och sen när man kanske kommer till 16-17 så är det någonting som händer. Och plötsligt så är man inte bäst. Och tar sig förbi det och kan komma tillbaka. Mm. Det är ju extremt intressant. Och det är ju det alla de här i allsvenskan som spelar i matchen mellan Falkenberg och Kalmar, de har ju lyckats ta sig vidare från de här minorna och så. Och det är det som är så jävla imponerande, tycker jag.
Ja, sen är det väl svårt. Det där kan ju vara lätt för oss utifrån att sitta och säga. Men även om man är i Kalmar eller i Falkenberg så man kan ju tycka då att de har det tufft och de kanske åker ur och de får inte så mycket beröm för sitt sätt att spela fotboll. Men även där finns det ju, det är inte en orimlig dröm för dem att fortfarande kunna få ett stort kontrakt någonstans utifrån. Det finns ju såklart spelare där som kan vara attraktiva för en större klubb och plötsligt så har man lite flyt som Lemark hade.
Sitter någon supporter till Lukas Hägg Johansson i Småland och skriver brev.
Det hade man ju gillat.
Och så skriver att jag är handikappad och Lukas Hägg bidrar väldigt mycket här till.
Tror du Daniel Andersson skulle mjukna då om han fick, jag skulle så gärna vilja se någon mellan stolparna i mitt favoritlag Malmö FF.
Kanske.
Nej, men jag menar att det är lätt för oss att tänka, men om man skulle fråga då en breddspelare i Falkenberg, har du lyckats med din fotboll?
Mm.
Eller är du en misslyckad fotbollsspelare?
Mm.
De har ju fortfarande ambitionen att komma vidare.
Ja.
Har de inte det alls, då skulle de ju tappa sin plats i laget. Om de skulle vara, nej, det här är längre, så här kommer jag inte. Så. Det kanske de inser sen när de la av, men medan de håller på måste de ju fortfarande tro att jag kan bli ännu bättre.
Ja, lite grann som att man matar ju ett monster längs med den här vägen, alltså en utvecklingskurva. Alltså omgivningens förväntningar på inte bara liksom klubben som man representerar, utan också familjemedlemmar och sådär som hela tiden ser en som en fotbollsspelare. Fan, du har ju varit med i pojklandslaget. Du fick ju ett avlagskontrakt här med Falkenberg när du var 17. Du gjorde allsvensk debut när du var 18. Och sen så när de är 23 är fortfarande kvar i Falkenberg. Vad hände liksom?
Mm.
Och kunna leva med det är ju tufft för många kanske.
Mm.
Men samtidigt så är det fan, bara behålla den nivån. Det är väldigt många som kommer upp där, gör en säsong och sen så faller de ner. Sen spelar de division 2 eller division 3 eller division 5 i Näset. När de har varit där uppe och går ner där. Jag tänkte på det inom vissa friidrottsgrenar och så. När man ska, kanske framförallt inom stavhopp, Duplantis och sådär. Man tänkte ju ganska ofta när man var yngre att fan varför man kunde se någon som gled en decimeter över ribban. Säger Bobka, Duplantis.
Tarasov.
Tarasov. Varför höjer de inte direkt och slår ett jävla världsrekord? Men då fattar man ju att det var ju för att de skulle lägga hela tiden en centimeter över så att de skulle slå många världsrekord.
Ja.
Det var mycket sponsorpengar och så på det och de skulle få mycket reklamgig och så. Och så kan man tänka också med de här fotbollsspelarna så att plötsligt få ett jävla genombrott när man är 16 och 17. Plötsligt så höjs förväntningarna extremt mycket på en. Men att hela tiden ta de här små stegen, bara höja ribban en centimeter hela tiden. Det är ju egentligen det bästa man kan göra det.
Det är små, det
små steg.
Ja. Och kanske alla också riva ibland. Ja,
precis, och riva ibland på 5,70.
Ja.
Så, verkligen riva och få liksom vara borta kanske ett halvår för att sen komma tillbaka och visa att fan, jag har tagit mig igenom en motgång här. Det betyder ju någonting också för Daniel Andersson kanske när han ska krita kontrakt.
Ja, för det där hör man ju ofta från de som var kanske tidigt utvecklande och ansågs vara talanger eller löften och att det gick väldigt bra. Att det kan komma en liten kris när de börjar förlora helt enkelt. Oavsett vilken sport det är. Det var ju, tyckte jag, var ganska välfunna ord av Robin Söderling i hans sommarprat. Att, jag vann ju alltid liksom, sådär. Mm. Och så plötsligt så vinner jag inte. Jag har aldrig tränat på det liksom.
Mm.
Så. Och redan där kan en del sållas ut.
Mm.
Alltså, att man inte riktigt klarar det.
Mm.
Om man inte har rätt omgivning eller mentala drivet själv då. Men har man tagit sig igenom alltså ett sånt hundår då, så att säga. Och man kan ju säga den här Jesper Tollinsson då, som jag knappt har hunnit skaffa mig koll på. Ganska låga odds på att det väntar hundår om man skickas till Belgien efter den historiken vi har där. Sen kan man ju, det är ju hundår med bra betalt kanske.
Mm.
Så det finns ju de som har det värre.
Mm.
Men det är kanske efter en sån gång då som man verkligen får svaret på så här, kan jag liksom, har jag någonting riktigt, riktigt bra här? Sådär, så kan jag använda det som en erfarenhet och hämta styrka därifrån. Sen liksom kommer det för många sådana smällar så finns det ju en gräns kanske. Sådär. Men lite grann så är nog, man ska riva ibland.
Mm.
Så.
Just det här med Tollinsson, jag suckade någon gång innan när vi pratade, när du nämnde honom första gången.
Ja, det är lätt att låta som en gubbe här.
Ja, precis. Men jag tänkte på det för jag läste ju en intervju här med Benjamin Nygren som ju också drog väldigt ung till Belgien. Visserligen en ännu högre förväntan på sig för att prislappen var ännu högre.
Ja, men ändå efter bara, det är ändå inget ont om honom, men det var en bra vår.
Det var en bra vår,
ja.
Och så gick det jävligt snabbt.
Ja,
och Blåvitt behövde casha in.
Yep.
Så var det. Men när han då berättade om vad han har ju gått igenom bara på den här korta tiden i Belgien så lät det ju som att det är ju liksom ett skräckexempel. kommer till en tränare som, han menar ju i princip att det var någon typ av mobbing. Så, mm. Utfrysning nästan. Nu har han då lämnat på lån väl till Härenfen, är det det?
Tror jag. Ja, det är det nog. Ja. Äntligen har vi en svensk där igen.
Ja, precis. Det var länge sedan. Och då tänker man bara just, eftersom Tollinsson eventuellt inte är helt obekant med Benjamin Nygren. Det skiljer inte så mycket tid mellan de här två. Och de har säkert legat tillsammans. Så funderar man så lite grann. Fan vad det krävs mycket av Tollinsson för att göra samma typ av flytt till samma typ av land. Där man vet också om. Det är liksom någonstans så måste Tollinsson också ha en agent som säger att nu är det en belgisk klubb här som är sugen på dig. Men hur är det egentligen med Belgien och Sverige och unga spelare? Det är inte många som har lyckats. Att han ändå liksom väljer det. Mm. Det är någonting där som jag tycker är, fan, jag lovar att vi kommer läsa den här texten med Tollinsson om ett år. Kanske Vulkan intervjuar honom i GT så. Och så är han utlånad till en annan klubb. Det blev inte bra där.
Ja. Men här i Den Haag har det lossnat.
Ja,
det är lite som ett tivoli som är lite mer ett shady tivoli där man ska liksom så här, kasta ringar över och liksom man vet någonstans att de här ringarna passar inte över. Det är bara förlust varje gång.
Ja,
men jag kanske ändå kan få över den här ringen.
Ja, precis. Man säger.
Så. Sen är det väl också så att de vet idag att ja, visst, det kanske blir... Han vet ju om att, det måste jag ändå fatta, att det är inte givet att jag går hit och det kommer vara drömliv fotbollsmässigt i Belgien för mig. Man vet också, det kan jag också se då på Benjamin Nygren, att ja, ta mig igenom det där, kanske får jag spela, kanske blir det jobbigt, kommer ändå tjäna pengar. Och det man vet nu är att man alltid dels kan tas hem och också få chansen någon annanstans, som då Benjamin Nygren i Holland nu. Så man förlorar inte så mycket, förutom att man kanske
det känns som
att
det nästan ingår i hela konceptet med att vara ung, lovande fotbollsspelare, att man gör den här.
De kanske är extremt, det vore kul om de var så transparenta när det är liksom kontrakt på bordet. Här har du nu ett kontrakt du kommer åka till Belgien, kommer tjäna pengar, du kommer bli mobbad. Och utfryst. Det kommer pågå kanske i 1,5 år.
Mm.
Sen kommer du bli utlånad till ett lite trevligare ställe.
Mm.
Köper du det? Så får man väga för emot. Ja. Så har man det ändå. Så det är klart.
Ja, men det är ju nästan så. Det ska nästan stå i kontraktet.
Ja. Det är så många som har talat ju. Det är inte bara att de inte får spela i Belgien. Utan just för Gische var ju också mobbad.
Ja, men det är ju någonting med kulturen här. Som är. Mina erfarenheter av Belgien är inte så starka. Jag var där en vecka när jag gick på gymnasiet i Bryssel. Annars har jag inte varit i Belgien överhuvudtaget. Jag kan inte det landet. Jag vet inte riktigt. Man känner så, är det en blandning av liksom holländska, franska mentaliteter med lite inslag och någonting som är utpräglat för just belgare så, men det finns någonting där som...
Jag skrev om dem inför VM 2014.
Mm.
Det var ju mest i Bryssel som vi kanske är mer Bryssel än Belgien.
Mm.
Men det som det talades om mycket då, jag träffade någon statsvetare där, kommer ihåg, var ju att det var fast det var väldigt litet, så var det ett väldigt splittrat land. Alltså du vet det här med de olika språken och så. Och att det var ett land snarare där folk stod och kikade bakom neddragna rullgardiner och ville inte riktigt störa grannen.
Mm.
Men det var inte så att de sa att så här är vi... Här är vi jävligt taskiga, särskilt mot unga svenskar. Men vi har ju inte haft många belgare i svenska ligan.
Nej.
Det var ju någon uppe i Östersund, vet jag. Men det hade varit kul om vi var en belgare bara med förutsatsen att frysa ut honom.
Ska vi
Vilken sportchef tar på sig det? Lägga lite lön, men bara för att ta lite revansch på alla som har varit här. Min nyckel funkar inte.
Det kan vara så, Johan, att vi har en liten förlängning här på det som vi har pratat. Det luddiga som vi har pratat om nu de senaste 40 minuterna. Och det har sin ingång kanske i förra veckan inför Liverpool mot Midtjylland. Så att jag bänkad kollade på Viasat-studion där de hade ett litet längre snack. Där de då hade fokus på Midtjylland och deras lilla resa som de har gjort. En klubb som grundades 1989. Och så nu då når Champions League och får möta självaste Liverpool. Det blir väldigt tydligt att då köra vinkeln, varför lyckas en dansk klubb som är så här ung nå Champions League och varför lyckas så få svenska klubbar göra det? Man glömmer ju bort kanske ibland att det nästan har gått nu 5 år sedan Malmö FF senast spelade i Champions League. Sen så har de givetvis varit i Europa League och till och med tagit sig vidare och så.
Alltså det är ju det svenska undantaget då.
Precis.
Nu är ju inte MFF ute och spelar.
Nej, men det är ju lite känsla man har haft de senaste åren och nu går jag väl mot mig själv då eftersom jag har sagt att vi ska lyfta allsvenska spelare så, men allsvenska lag har mött lite så kallade ängagäng i kvalen och ändå inte lyckats prestera och åkt ut tidigt, inte varit nära ens många
i
gånger.
I kontexten så är väl svenska lag ängagäng också, när Klusch möter Djurgården.
Ja, liksom. De är ju lika glada. Absolut.
Derby de la ängagäng.
Ja, men så pratar de om varför lyckas, vad måste svensk fotboll göra för att bli mer framgångsrika i Europa? Då känner man så, fan, de har ändå liksom haft relationsmöte, pratat om de här sakerna. Vad är det vi skulle lyfta fram? Vad tror du att de lyfter fram? Det var tre stycken saker som svensk fotboll måste förändra här och nu för att det ska bli bättre. Jag tror det var Bojan och Jonas Olsson som var gäster i studion denna kväll.
Då gissar jag att de hackade på konstgräset.
Jajamän. Bojan hade en lång utläggning om detta konstgräset. Ja.
Kan 51%-regeln ha kommit upp?
Jajamän. De upp, vi måste in med kapital.
De två känns som de givna. Mm. Det är ju inget nytt under solen riktigt. Tredje, alltså något som ska förändras i svensk fotboll. Ja. Kan det vara att man ska banta antalet lag och göra allsvenskan mer?
Nej, förvånansvärt.
Höstvår.
Höstvår. Vi måste ändra det. Det går ju inte att ha ett lag som kvalar in.
Kommer du ihåg när jag stod och debatterade behålla höstvår mot Erik Hamrén på en upptaktsträff i Malmö? Fan vad sjukt. Jag kände så lite för det också. Eller jag tyckte väl att behålla höstvår, men... Känner ni med för det här så kör på det. Han var ganska engagerad, du vet, när han rycker upp sina axlar.
Ja, men det var de
tänk
tre.
Tänk att få fler tävlingsmatcher.
Det var de tre sakerna.
Ja.
Och
då kände du leda, suck kände du.
Nej, men jag trillade ju inte av stolen. Liksom. Tänkte, är detta det som vi fortfarande har som huvudargument?
Eller det aktuellt nu då, det har väl varit, eller det är väl en säsong då i Allsvenskan, förutom Malmö så är det, jag vet inte hur många konstgräslag det är som följer sen. Många är det. Det är liksom åtta stycken i rad eller något. Mm. Och sen botten bara gräs.
Ja, just det. Precis.
Den är tacksam att
skicka. För övrigt en tabell som Jörgen Lennart som skickade till både dig och mig.
Ja.
Förra veckan. Mm. Han tyckte att vi skulle granska detta.
Mm. Här har ni ett case.
Här har vi ett case. Mm. Effekterna på svensk fotboll med så utbrett konstgräs i allsvenskan. Ja, men det var de här tre
är
sakerna.
Det svensk fotbolls motsvarighet till att vi måste ha fler ungdomsgårdar?
Ja, så kan det vara alltså. Ja, men det var de här tre sakerna som man typ, och det var liksom inget nytt under solen överhuvudtaget. Jag kände att, fan, ska man snacka om det här så får man väl ha någonting annat att komma med. Och då funderar jag på, Johan, har du något? Jag vet, vi drar ju oss alltid för de här och vi bottnar ju överhuvudtaget inte. Men låt oss för en liten stund här bara leka med tanken på att du blir utsedd av svensk fotboll. Att ta fram någon typ av styrdokument. Så här måste vi göra för att vi ska bli mer framgångsrika i Europakvalet och för att ta oss in i Europa Champions League. Vad hade du fokuserat på då, Johan?
Jag har sagt, svensk fotboll, skulle du kunna återkomma typ framåt jul? Just nu har luften gått ur mig. Du ringer vid en väldigt dålig tidpunkt.
Mm. Ja, men på riktigt.
För det första måste man ju fråga sig hur trött du än är på de här, så kan man ju ändå, det behöver ju inte betyda att det inte ligger något i dem.
Absolut. Så jag förstår,
jag älskar inte heller konstgräs.
Nej, liksom nej, nej, absolut.
Det är väl med att man är trött på att sjunga i en kör där alla andra redan tar ton.
Jag förstår det givetvis. Ja. Jag förstår absolut att en hel del handlar ju om, men tar man Danmark som för övrigt också kommer ha ett långt reportage, ett intressant reportage om i nästa nummer. Där Fredrik Tillberg och Daniel Nilsson har rest runt i Danmark.
Danmark har
faktiskt ta reda på vad är det som händer i Danmark just nu. För det är så att 8 klubbar av de 24 klubbarna som spelar de två högsta divisionerna är ju uppköpta.
Av alla möjliga från konstiga ställen i världen.
Ja, precis. Mm. Och det innebär ju att de har fått ett inflöde av cash som gör att de kan värva spelare. Vi kan ta Milosevic till exempel, som ju AIK var intresserad av. Gå till Vejle, en liten klubb som är nyuppflyttade.
Ja, det var där jag var och träffade inkastaren,
just
Thomas Grönnemark.
Ja,
och Vejle var som en storstadskille ändå som, han från Rissne va, Milosevic. Mm. Det är inte riktigt storstadsfeeling i Vejle. Det var väldigt stilla.
Så kan det vara. Mm. Han var för övrigt, jag tror inte det kommer med i reportaget, men han var nöjd. Han hade precis flyttat till någon lägenhet som löper precis. Han kunde stå på balkongen och ha havet under sig.
Ja.
På något sätt.
Han under inte, sig?
Ja, under sig.
På pålar.
Något sådant. Han var väldigt tillfreds med det. Ja. Nej, men det är väl liksom en symbol nästan för vad som händer. Alltså en dansk klubb på Vischan kan skriva kontrakt med Milosevic. Och de pengarna har ju inte AIK eller någon annan klubb. Nu vet jag inte, jag tror inte Milosevic skulle vilja spela för någon annan allsvensk klubb än just AIK. Men det säger väl ganska mycket om vad dansk fotboll är. Och det handlar ju om att de inte har 51%-regeln. Så absolut. Sen så har svensk fotboll valt en annan väg.
De kan få in mer kapital då, den vägen. I Danmark har också en historia av, du sa Midtjylland där, som ju är en ganska ung klubb.
Mm.
För Sverige har ju ingen tradition av att ha lyckats med, i alla fall inte i modern tid, med ihopslagningar.
Mm.
Men det har man ju i Danmark då. Alltså FCK är ju någon slags fusion och Sönderjyske var väl det och Midtjylland. Också där det finns fler exempel också. Jag tycker, man får ju bestämma sig. Jag vill inte ha det som i Danmark. Och då får man kanske köpa då att för mig är det inte lika viktigt att vi någon gång, det är ju kul om någon går in i ett Europa League-gruppspel, det vill väl jag med. Men för mig är det Allsvenskan som är grejen.
Mm.
Och nu när Allsvenskan är som den är den här säsongen så gör ju att man blir lite deppig då. För att de här kryddorna saknas för mig och för många andra. Jag talar ju inte bara för mig själv här såklart. Men då får man ju köpa det då. Mm. Så här, att för mig är det viktigare så här, att den här serien underhåller mig inhemskt och vill något lag ibland skrälla till det eller som Malmö och den vägen få in pengar för att man avancerar. Då kan man ju sen få lättare att gå in sen, man får bättre sidning och man får erfarenhet också. Det är väl en grej kanske som jag ändå har tänkt på.
Att, det börjar hända grejer i ditt styrdokument.
Nej, men,
första punkten är att jag skiter första, i Europaspel.
Ja, det skulle inte svensk fotboll gilla. Jag skiter inte i Europaspel, det vill jag inte säga. Men man får väl välja lite där då. Mm. För mig, jag är ändå för 51%-regeln. Och då får man väl då acceptera att det kommer bli lite svårare att då och då kunna slå klusch. Det är liksom, jag är beredd att betala det priset.
Mm.
Det priset är svårare att betala om man är sportchef i Djurgården.
Mm.
Det förstår jag med. Eller om man ska ett börsbolag eller något sånt där. Men för mig är det lättare att betala. Jag tycker det är mer spännande att följa om ett lag ska gå upp från Superettan eller vem som ska ta SM-guld eller vilka som åker ur. Det är Allsvenskan för mig liksom.
Mm.
Men jag tänkte på det där med erfarenhet. Det framstår ibland som när man ser de här svenska klubbarna som då har kvalificerat sig för Europaspel och sen kanske de åker ur i något kval eller playoff, att dels så verkar de, man känner liksom inte alltid riktigt igen deras sätt att spela, att de verkar ovana vid att möta viss annan typ av fotboll, även om den fotbollen inte kommer från Chelsea utan från lag som man inte, från Azerbaijan eller Rumänien eller vad det skulle kunna vara. Och ibland framstår det som att de är nästan mer ovana vid allt som är runt omkring. Att liksom resa lite knöligt och någon konstig arena och att det sliter, att de inte är vana vid att mitt i veckan åka iväg och ha sovit dåligt.
Det lite resfeber.
Det låter ju fånigt när man säger det. Uh-huh. Men jag vet att det var flera i Malmö som talade just om det. Om så här, att när de hade fått ett erfarenhet att det blev inte lika så där stora ögon att åka ut på. Det blev en del av fotbollslivet lite mer. Och det har de ju inte så mycket erfarenhet av på den gamla tiden. Och då menar jag inte då bara på den gamla tiden hade ju svenska lag lättare att hävda sig i Europa. Och då kan man ju säga var före Bosmandom och annat så. Men det de också gjorde var väl att de mötte en jävla massa konstiga lag i konstiga träningsturneringar och nästan låtsas tipskupper och sådär. ÖIS åker ner och spelar bakom järnridån och det finns ingen mat på hotellet. Benny Rosén har med sin egen faxmaskin. Att man fick ju en viss livserfarenhet där som kanske var, kom till gagn. Att allt runt omkring blev inte lika, man var inte så curlad liksom, helt enkelt så. Och de åkte och spela, jag vet att Roger Gustafsson var väl besatt av det, att de skulle åka och spela träningsmatcher mot konstiga lag. Liksom.
Mm.
Just bara för att dels möta annan typ av fotboll, men också bara få resa till konstiga ställen. Och det var ju vanligt, även går vi riktigt långt tillbaka i historien, så åkte ju svenska lag på turné. Så kunde åka till Åtvidaberg, åker till Sydamerika, du vet. Så där. Fruarna följer med. Någon sponsor fixar så.
Mm.
Att man skapar sig lite erfarenhet den vägen. Både i möta andra typer av fotbollskulturer och även livsmässigt, vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Och, menar, vi, och då kommer ni tillbaka.
Så kanske vi skulle kika på det här med höst-vår.
Måste flika in det också.
Ja.
Absolut. Ja, men absolut. Jag tror att det finns ju någonting där i att ser man också. Det är också kanske en hatt jag inte kan ta på mig, men hur de allsvenska lagen spelar den här säsongen och så, det är ju väldigt många lag som spelar mer eller mindre likadant. Alltså det är inte så stor variation i hur svensk fotboll spelas på klubblagsnivå. Alltså det kan vara lek med siffror som man säger, hur man ställer upp och vilka som pressar, vilka som faller tillbaka och vilka som lyfter lite längre ibland och jobbar ytterzonerna och sådana här saker, men det är mer eller mindre ganska likadant. Och den andra ligan som jag, förutom Allsvenskan, som jag kollar mycket på, Premier League, där är det ju så jävla stor skillnad, skulle jag säga.
Mm.
Så en jävla variation på motståndet, vecka efter vecka. I svensk fotboll så är det ju inte det. Det är mer eller mindre samma typ av lir hela tiden.
Mm.
Vilket gör att när de plötsligt då ställs inför någonting som är så annorlunda så blir det så en jävla omställning. Så att det tar 75 minuter innan de börjar komma in i det. Och sen så är det kört. Plötsligt så står det 2-1 till motståndarna på hemmaplan. Och sen så har man liksom ett dödläge inför returen när det är playoff. Så bara där är det någonting. Fan, skicka ut, använd lite kulor på försäsongen och dra ut och möt lite andra lag än att man åker till, nu kommer inte till La Manga längre, men man åker ju ibland på kuppor där man möter ungefär samma lag som man sen ska möta igen. Man kan åka fan till Florida eller till Los Angeles.
Ryska lag möter de väl ibland?
Ja.
För de har ju så långt.
Ja, just det. Men det är ofta att man möter varandra internt i allsvenskan. Så Örebro möter Halmstad försäsongen. Det är väl skönt rent praktiskt. Det är bara några timmar i en buss och så, men fan, det är kanske värt att åka till Polen.
Ja.
Ta färjan.
Möta slask.
Slasken. Ja. Ja, men där kanske det finns någonting.
Ja, men så kan det väl vara. Men jag upplever liksom att för supportrar, det är klart att de hoppas på att ens lag ska, om de är så bra att de får spela Europaspel, att de ska gå in i några gruppspel och sådär. Men allsvenskan trumfar ju alltid det nästan bland supportrar med. Minns jag fel nu, eller det året AIK tog guld senast 2018, det var väl det året de åkte ut mot just Nordsjälland också, va? Och då pratades vi om att Nordsjälland var så ungt lag och sådär.
Snittåldern på 12.
Men det glöms snabbt om man vinner guld. Liksom. Jag upplever att så här, allsvenskan bland supportrar också trumfar på spel. Sen om det blir sådana där magiska kvällar som MFF har haft några stycken, även om de ligger lite längre tillbaka i tiden, då händer det ju någonting sådär. Men allsvenskan är varumärket nummer ett. Liksom. Mm. Och, jag vet inte, så är det även för mig. Det är ju svårt att se att de skulle välja mig och ha det här styrdokumentet. Vi väljer en kille som inte känner så starkt för att det här är viktigt. Det är bättre att, så att säga, välja Jürgen Lennartsson. Mm. Men han hade väl snöat in just på konstgräset. Sådär. Och igen, det kanske är, du kanske har förklaringar där. Det är bara att du är trött på att höra om dem.
Om jag får presentera en liten tanke.
Ja, gärna. Det är bättre.
Så går vi tillbaka till gräsrötterna och till breddfotbollen. Jag tror, utifrån mina erfarenheter som pojklagstränare, att man hade vunnit extremt mycket om man hade investerat lite grann i att varje breddförening skulle haft en anställd, utbildad, kompetent tränare som hade utbildat sen övriga tränare i den föreningen. Och den kostnaden får man väl då fundera på vad fan man ska hitta de pengarna.
Det får man verkligen göra.
Det får man göra.
I de här tiderna.
Ja, absolut. Men att förbundet på något sätt, att elitklubbarna på något sätt skulle bidra på, med några slantar.
Du vill också att de ska, du vill också att slänga mer pengar på domarna.
Ja.
Det är mycket du måste ta av.
Ja, absolut. Men någonstans där, för så många gånger som jag har stått och spelat matcher mot andra 10-åriga lag, tränarna där har i princip, ja men det är sparka springfotboll. Det är så att de sätter den bästa killen som anfallare och så har de någon där bak som har ett bra tillslag, skickar ut bollen. Det är ju oftare så än att det inte är så när man möter. Det är så jävla lite utvecklande. Nästan alla av de där spelarna som spelar i lag, ingen av dem kommer att utvecklas. Ingen av dem kommer att vara i närheten av att spela för allsvenskan sen. För att de får ingen som helst fotbollsskolning. Och den typen, redan där, det är liksom, det är ingenting som Malmö FF eller IFK Göteborg tänker på. Och jag fattar det, att de inte har resurser eller tid att tänka på det. Sen så har de sina akademier där de förhoppningsvis jobbar på andra sätt. Men alla andra breddföreningar, det är ju där den stora massan finns av alla unga killar och tjejer som förhoppningsvis många av dem hade kunnat bli bättre om de hade fått lite skolan.
Tror du inte också att det är lite ett annat tänk bland unga spelare då? Om man är väldigt lovande fotbollsspelare och är ung och kanske är med i en akademi i Malmö FF eller IFK Göteborg eller AIK. Tror du att det man drömmer om där, jag tänker tidigare om man spelar i juniorlaget, då drömmer jag om att spela i AIK och kanske vinna SM-guld med AIK och kanske spela i Europa med AIK. Det vill de fortfarande göra, men de där ser ju att fan, min kompis som var här nyss, han har sålts till Belgien och han har, och den där andra har gått till Chelsea. De har väl inte, alltså deras fokus är väl inte att på sikt, vi höjer ribban steg för steg och så ska vi lyckas i Europa med det här laget. Det var det ju för dem, alltså det var inte så lätt att bli proffs och man hade nästan samma trupp år efter år, att ens fokus är väl lite mera individuellt. Och att man så här, fan, jag kan också få chansen att komma till en engelsk akademi eller till och med till ett A-lag i Belgien eller vad det är. Att så här, det är den drivkraften man kanske har. Och det är ju inte fel på dagens generation, det är bara någonting som har ändrats, så att det är liksom mycket lättare att bli och få den chansen. Så Och då minskar ju kanske incitamentet för att jag ska stanna kvar. För det måste vara jättesvårt för en tränare. Har man ett, nu provgerar jag nästan för höstvård här. En framgång föds ju alltid av att spelare blir attraktiva för större ligor. Liksom, mm. Så. Mm. Så förutom Svenska Kuppen som ju var bra. Att det gjordes om att det var så kort efter kuppfinalen som man skulle in i, så som det var för Östersund, Europaspel sen, så har det gått så pass lång tid så att ofta spelar man ju med en helt annan trupp, mm, liksom, mm, även om man är ett så att säga, större svenskt lag.
Nej du Johan, det är tyvärr som så att jag ska släppa ut dig i, fan vi ser inte ens ut genom rutorna, de har immat igen. Mm. Är det frost?
Det kondens.
Ja, det är bara knyta näven, som ja. Texas säger till mig då. Knyta näven Bengtsson.
Det gjorde han många gånger.
Vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Telia. Och Telia har skapat ett omotståndligt erbjudande för dig som har ett stort sportintresse. Men som tycker att det är dyrt med flera olika tv-paket. Genom Telia kan man nu se samtliga sporträttigheter från både Simon och för detta då Viasat som nu kallas V. Eller Vi. För endast 499 kronor i månaden. Du behöver inte välja mellan Premier League, Champions League från Vi eller Serie A, La Liga, landslagsfotboll och SHL från C More. Du ser allt i ett och samma paket. Dessutom får du tillgång till Telia Play, Viaplay och C Mores streamingtjänst så du kan se de matcherna som bara streamas. Man går in och läser mer och tecknar abonnemang på www.telia.se/sport. Och vi har också gjort avsnittet i samarbete med Kommunal och de vill berätta att de i höst stärker upp området räddningstjänst med 2 nya ombudsmän som själva har en bakgrund som brandmän. De vill bredda det fackliga arbetet inom räddningstjänsten och se till att just de här frågorna får fokus. Snart börjar en avtalsrörelse där de ska se till att förhandla fram riktigt bra kollektivavtal för räddningstjänsten och då vill de att alla kommer med. Ju fler medlemmar de är, desto större skillnad kan Kommunal göra. Man läser mer på kommunal.se om hur man blir medlem.
Kommer jag på att jag glömde ta upp det enda som jag hade egentligen, att jag var bara halvfärdig, men att jag hade någon idé att vi skulle prata om, vi kanske kan ta med oss den till nästa gång om du håller på det, men moment i spelet där publik ger omotiverat mycket cred till en spelare, alternativt att spelaren själv är lite förnöjd med tanke på att svårighetsgraden inte är så hög.
Mm, vad tänker du, ta ett exempel?
Jag tänker till exempel en målvakt som väljer att boxa en boll som ändå hade varit lätt att plocka. Där publiken ändå gillar att han tar det säkra för att det osäkra. Mm. För att det ser rejält ut. Mm. Eller en back som täcker bollen ut till inspark. Du vet, han har den i ryggen men han liksom, gör sig laggårdsdörrsbred. Ja, och liksom tar de här korta stegen. Det är oerhört långa sekunder som tittar när man ser det. Det är kanske ändå 10 meter kvar till kortlinjen. Ja. Och när han lyckas med det här och så oerhört nöjd. Ja. Egentligen har han bara stått och obstruerat.
Ja. Men det betyder ju ganska mycket, både de två aktionerna som du tog. Ja. Målvaktens boxning och det här att man täcker ut. Man liksom vinner fördelar på det.
Ja,
och publiken är inte dum.
Nej, så är det kanske. Ja. Men jag kanske ska skicka med det till både lyssnare och till
dig. Ja, det låter spännande.
Vecka, som en liten klackis. Ja. Och klackis. Vissa klacksparkar också. Det är inte så svårt att klacka.
Nej.
Det vill jag hävda. Ja. Ta med er det, kära lyssnare. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Så hand om er så hörs vi, precis som du säger, om 2 veckor. Hej då!
Hej!